Jag var på en demonstration för ett par timmar sedan som hölls här i Malmö. Och vi var väl ett par hundra tror jag som var på den. Så att bara en sån, alltså det når liksom ända hit. Motståndet. Samtidigt som de stora antikrigsdemonstrationerna som är värda att uppmärksamma är ju ändå de som äger rum i Ryssland.
Ja, jag har sett
Jag såg
mycket
att
bilder från Sankt Petersburg på
ja, det är väl där
sociala
de
medier.
stora, de största är. Sen läste jag någonstans att det har häktats folk i över 40 olika städer i Ryssland, så att på någon nivå verkar ju det här vara någonting som sprider sig även utanför Sankt Petersburg och Moskva. Vilket väl är positivt. Alltså, om man ser liksom långsiktigt så är väl den bästa utvägen man kan hoppas någonstans att det här blir början på slutet för Putin och hans regim.
Alltså,
Sen hoppas vi ju naturligtvis på fred också.
jo,
Det är ju inte så att jag försöker förminska liksom det ukrainska folkets del i det här.
nej, men når det gjelder demonstrasjoner i Russland, altså særlig altså sør-vest i Russland, så det jo mange som har altså familie på andre siden av grensen og har altså
Ja,
et
det er
veldig
ju
nært
alltid
forhold til
liksom.
Ukraina, så sånn sett så det
Ja.
jo naturlig at demonstrasjonene mer spredt ut enn demonstrasjoner mot Putin pleier å være. De pleier jo gjerne å være altså en liten gruppe liberale russere i Ukraina og Sankt Petersburg, så mens det her ser ut til at det har altså ja, det har vekket et langt større engasjement enn
Ja.
de vanlige antikorrupsjonsdemonstrasjonene.
Jo, angående det där med att det är folk som har släkt i Ukraina, det är ju alltid liksom värt att betänka att fram till 1991 så var det här samma land. Det är ju ganska. Det känns ju ganska slående en dag som denna hur långt vi har kommit från det.
Ja.
Hör upp allt folk och lyssna. Kom hit och hör vår sång om herrarna i höjden som regerar dagen lång.
Välkomna ni som lyssnar till Brödrafolkens podd. Den enda nordisk-nepalesiska vänsterpodden. Idag blir det kanske något mindre Nepal än vanligt. För att Albin har blivit indragen i den svenska degenererade arbetarstatens byråkratiska system. Det vill säga han är och pluggar. Så idag är det bara jag, Max och Grime
Hallå.
som är här. Och ja, det är alltså, vi spelar in detta för att ge lite bakom information. Vi spelar i regel in den här podden på torsdagskvällar, så att när jag pratar här är det den 24 februari. Ett datum som förmodligen kommer leva i historieböckerna. Får man väl ändå konstatera. Det är så att i morse så gick rysk trupp in i Ukraina. Någonting som åtminstone jag personligen aldrig trodde skulle hända, trots liksom alla rörelser i den riktningen som har skett sen framförallt sen 2014. Så jag vet inte om jag kanske var naiv, men nu har det i vilket fall som helst hänt. Och prata i detalj om detta är egentligen ingenting som vi här hade tänkt ge oss in på, för att dels när vi är så pass nära händelserna så är det omöjligt att få pålitlig information. Och dels, även om det hade varit liksom ett optimalt informationsläge, så hade väl inte kanske vi varit de mest lämpade personerna att prata i detalj om det här. Det finns en podd som heter Eld och rörelse, som ges ut av förbundet Allt åt alla, som brukar prata om konflikter runt om i världen. De har gjort, vet jag, och håller på att göra en hel del specialavsnitt med anledning av det här, så de kan vara värda att kolla på om man vill ha ett vänsterperspektiv på saker som händer runt om i världen och särskilt det här. Det finns säkert en massa andra olika resurser runt om där som är bättre än vad vi skulle kunna vara. Så det vi väl kom fram till att vi kan bidra med i den här situationen är ju att prata lite om hur Nordens utrikes- och försvarspolitik kommer in i den här situationen. Det kan ju vara så att när ni hör det här så har redan det tredje världskriget börjat, eller atombomberna fallit, och i så fall finns det väl inte så många kvar som lyssnar. Och därför så hade vi tänkt att det kan vara rimligt att ta en liten stund att prata om våra eventuella bödlar. Och då syftar jag alltså inte på Putin-regimen utan på NATO. En organisation som ändå 3 av 5 nordiska länder är medlemmar i, och de andra 2 väl kanske, ja, vi står väl trots allt mer på NATOs sida historiskt än vad vi står på Rysslands sida, om man ser på det på det sättet. Magdalena Andersson och Peter Hultqvist höll en presskonferens nu i förmiddags där de sa att, och det här får jag väl ändå ge dem, att de sa väldigt bestämt att Sverige inte kommer gå med i NATO trots detta. Men det är också en sån grej som de vet att de måste säga, för att annars så skulle de bli flodda levande på nästa partikongress. Och det med viss rätt. Men vi har ju liksom ett djupt försvarssamarbete med NATO, som förmodligen kommer att bli allt djupare på grund av det här, i och med att de flesta NATO-länder verkar ligga i raden av länder som nu kommer ut och säger att de ska stödja Ukraina. Jag vet inte om vi ska börja lite med att prata om liksom hur det kom sig att den här organisationen bildades, och hur det kom sig att Norge och Danmark och Island gick med. För det var väl ändå så att alla 3 de länderna var medlemmar av NATO i princip från början, va?
Jag må dubbelchecka Danmark och Island, men Norge var med och grundlägga NATO. Ja,
ja. Det var det 48, 49 någonting, va?
49. Ja. Ett år efter det sovjetiskt stöttade statskuppet i Tjeckoslovakia, som var huvudgrunden till att Arbeiderpartiet i Norge valgte att stötta NATO-medlemskap.
Ja, för det var ju diskussioner, vet jag, precis efter andra världskriget om någon form av nordisk försvarsallians. Och det har jag för mig inte blev av, eftersom Norge var väldigt skeptiska.
Ja, det... jeg er usikker på altså, hvilken grad nordisk forsvarsallianse i det hele tatt ble seriøst vurdert som et alternativ i Norge.
Ja, jo, men för det var ju, det anledningen till att jag känner till det här är ju för att det var en norsk delegation på besök i Stockholm för att diskutera det här 1946, och Ja, i oktober 1946, och efter en lång kväll av representation med de här norrmännen så åkte statsminister Per Albin Hansson spårvagnen hem och ramlade ur den vid sin hållplats och dog.
Ja.
Så det var det han hade sysslat med under föregående kväll. Det finns det här är ju helt orelaterat till liksom varken den nuvarande situationen eller NATOs historia egentligen. Men det finns en fantastisk P3-dokumentär om morden på Östra sjukhuset i Malmö. Som det är, de tillbringar väl kanske den första 2/3 av den här dokumentären med att faktiskt diskutera morden. Det var en beredskapsarbetare på det här sjukhuset som hällde någon form av städmedel i mentalpatienternas medicin och på så vis förgiftade dem. För han ville att de skulle, ja, han ville göra slut på deras lidande på något vänster. Och alltså slutdelen av den här dokumentären handlar om, det fanns en överläkare på det här sjukhuset som var arg på en annan överläkare som var polska. Och den här dokumentären slutar med att han liksom får lägga ut sina teorier om att den här polska, för det första att den här polska överläkaren i själva verket var KGB-agent. Notera, inte agent av den polska underrättelsetjänsten utan av den sovjetiska. Vilket alltid är första tecknet på att sådana här människor inte vet vad de pratar om. Och sen i andra hand då att KGB genom olika vänster har dominerat de nordiska ländernas politik sedan andra världskriget. Och ett av exemplen han ger är att KGB då ska ha förgiftat Per Albin Hansson för att kunna ersätta dem med deras handgångne man Tage Erlander. Vilket är roligt om man kan sin historia, för Tage Erlander var ju den minister som var ansvarig för fånglägren som Sverige hade för kommunister under andra världskriget. Så jag tvivlar ju liksom på att han var så där öppet prosovjetisk.
Ja, nej, det är ingen av de nordiska socialdemokratiska partierna har väl haft någon särlig prosovjetisk fløy efter alltså 20-30-talet.
Ja, nej. Det har ju, alltså.
Ja, eller i Sverige så hade man alltså Palme och stött till Vietnam. Det må väl i så fall vara det enda.
Palme var ju lite komplicerad på det sättet, för han var ju liksom väldigt glad att stödja typ Vietnam och Kuba och så vidare. Samtidigt var han ju väldigt mycket antikommunist när det kom till liksom den svenska inrikespolitiken.
Ja.
Så det här kan ju vara värt att nämna lite kort att alltså man får ju ofta höra från liksom diverse liberaler när man yttrar någon form av NATO-kritik från vänster att det var ju faktiskt socialdemokrater som grundade NATO en gång i tiden. Och det stämmer ju delvis. Alltså det var ju många av dem som var initiativtagare till NATO på 40-talet var ju sådana som hade tillbringat större delen av 30-talet med att bekämpa kominterninflytande inom sina länders arbetarrörelser. Då tänker jag ju särskilt på Ernest Bevan som var brittisk utrikesminister och en av de ledande initiativtagarna till NATO som hade varit fackföreningsledare innan kriget och var väldigt känd för att vara väldigt profilerad antikommunist inom den brittiska fackföreningsrörelsen. Men för den sakens skull så ska man ju aldrig göra sig några illusioner om att det här är en organisation som tjänar någon form av vänsterideal, inte ens socialdemokratiska sådana. Utan det här, trots att oavsett liksom vad det var för politiskt färg på de som grundade NATO, så har ju pengarna alltid legat i USA och i Pentagon. Och det här är en organisation som i 99 fall av 100 fungerar som en förlängd arm för Pentagons intressen. Tror jag väl är ganska rättvist att säga ändå.
Ja, det är väl. Det är väl på en måte den alltså implicita byttehandeln i NATO är att man går med på å fungere som langt på vei en amerikansk klientstat i utenrikspolitikk i bytte mot sikkerhetsgarantier.
Ja, och det är ju, alltså det här var ju kärnan i Donald Trumps NATO-kritik, om han nu hade någon sån. Att han tyckte att de europeiska medlemsstaterna i NATO inte drog sitt strå till stacken rent finansiellt, och det stämmer ju.
Jo,
Det är ju liksom hela syftet med NATO, att Västeuropa inte ska behöva göra det.
ja,
För att det var liksom samma anda som grundade NATO, som låg bakom Marshallhjälpen och så vidare. Det var att genom att USA pumpar in en massa pengar och stöd till de europeiska länderna, så kan man förhoppningsvis förhindra att de här länderna, inom citattecken, faller för kommunismen.
ja, det. Hvor mange europeiske NATO-medlemmer er det som oppfyller 2%-målet?
Och du, det är nog inte många.
Jeg tror det kanskje bare er Polen og ett eller to av de baltiske landene.
Ja, det är väl typ så.
Alle tre baltiske landene, Polen, Romania og Frankrike.
Ja, just det, Frankrike är ju också.
Ja, Frankrike har jo fremdeles ambisjoner om å være en stormakt i seg selv,
Ja.
og
Och de har ju faktiskt ganska mycket av sitt kolonialvälde, åtminstone inofficiellt, kvar. Det var ju nyheten nu här om veckan att Frankrike ska dra sig ur Mali. Och där har de ju varit, jag tror, i typ snart 10 år nu. Och det var ju även faktiskt svenska trupper med i den aktionen i Mali. Jag vet inte hur det var med norska och danska och finska, om det var några sådana också. Jag vet i alla fall att väldigt mycket av Macrons stöd, eller en del av Macrons stöd till EU, som man inte ska glömma, är att han vill göra många av de här franska säkerhetsfrågorna, inom citationstecken, till gemensamma europeiska åtaganden, så att Frankrike kan lägga mindre pengar på sin egen militär. Och det är ju här. Detta är heller inte ett område som jag är överdrivet kvalificerad att prata om, men det är så jag förstår det, att Frankrikes kalkyl fungerar.
Ja, tror for så vidt også det er en faktor at med altså, mer utviklet europeisk militær samarbeid, så vil det være lettere å unngå NATO-strukturene og amerikansk innblanding der hvor
Ja.
Frankrike ikke ønsker det. Frankrike er jo for så vidt også det eneste landet som på et tidspunkt har forlatt NATO.
Ja, det är ju faktiskt sant. De gjorde ju det på 60-talet, en kort period. Det är ju intressant det, att liksom den franska högern har historiskt sett varit ganska skeptisk till NATO. Inte för att de liksom inte står för ungefär samma ideal, utan för att de tycker att det här kan vi göra själva. Och liksom vill att Frankrike ska stå på sina egna två ben som en stormakt utanför den amerikanska, liksom det direkta amerikanska inflytandet.
Ja, det.
Så på det sättet så var ju faktiskt Frankrike, åtminstone under kalla kriget, ganska likt Sverige. Både Frankrike och Sverige hade ju historiskt en väldigt långtgående politik att tillverka så mycket av sin militärutrustning inhemskt som bara möjligt. Det är ju någonting som åtminstone Sverige väldigt mycket har gått ifrån de sista årtiondena. Framförallt för att EUs regler om offentlig upphandling gör det svårare och svårare att hålla fast vid.
Ja, men Sverige har väl fremdeles ganske betydelig våpenindustri.
Oh ja, oh ja. Det
Men
är
ja, nej.
en av våra stoltheter inom citationstecken.
Jo, nej, men klart med EUs regler om offentlige innkjøp, så ender det vel opp med at alle kjøper og selger til hverandre innenfor EU-markedet, sånn at alle har en militærindustri, men ingen bruker sine egne våpen. Man selger de og kjøper andre våpen.
Ja, nej men ungefär så. Den svenska armén har ju till exempel tyska stridsvagnar idag, sedan 90-talet. Vi hade ju, den sista stridsvagnen som tillverkades inhemskt inom Sverige var ju väldigt, väldigt speciell, utformad för väldigt specifika svenska förhållanden och det tyckte man inte var rimligt. Efter en viss punkt. Och
Vilken stridsvagn var det?
jag kommer inte ihåg vad den har för nummer nu formellt, men det var den så kallade stridsvagn S.
Ja, 103. Den
Ja, precis.
veldig flate, utrolig stygge, for de av dere som halvveis kjent med stridsvogner.
Ja.
Den ser latterlig ut.
Ja, den är ju bland annat känd för att det inte går att rotera kanonen. Till skillnad från typ 99% av andra stridsvagnar, utan man siktar den genom att svänga hela fordonet.
Ja, så den egentlig laget for å være en altså stasjonær skytterposisjon, nærmest.
Ja, egentligen är det ju mer en flyttbar kanon än en stridsvagn.
Ja.
Om man ser rent strikt till det, men så vi har ju väldigt mycket sån konstig militärutrustning i Sverige som är extremt specifikt tillverkad för en viss mängd omständigheter som bara förekommer, eller bara skulle förekomma i Sverige.
Ja, Norge er veldig glad i å lage unødvendig kompliserte missiler. Den eneste grunnen til at de trenger så mange altså, målfinningssystem og diverse stealth-mekanismer, hvis du skal angripe et annet NATO-land, som også veldig glad i dette overdrevet komplekse våset. Det er fullstendig
Ja.
meningsløst hvis du ser for deg en krig med et hvilket som helst land
USA.
utenfor NATO, egentlig.
Ja.
Nei, altså, USA er jo et kroneksempel på der det gir mening å ha disse unødvendig kompliserte missilene. Fordi at de har masse altså, ja, altså sekundære altså, målfinningssystemer og sånn, hvis
Ja,
de
og
prøver
det
seg
har jo
på
å
noe
gjøre
stealth
med
her.
at USA tycker väldigt mycket om att ge enorma mängder offentligt stöd till sin vapenindustri.
Ja.
Vilket jag som svensk inte alls känner igen mig i.
Ja,
Ja,
nei,
men
i Norge har vi en mye enklere løsning enn å gi de offentlige støtte. Staten bare eier det.
ja, så funkade det ju länge i Sverige också. Åtminstone delar av det. Men ja, på 90-talet var ju det inte rimligt längre.
Nei, i realiteten så har Norge hovedsakelig en våpenindustri, fordi at noe må man drive med i Kongsberg etter at gruvene stengte.
Ja. Jo, men du kan väl i princip stryka Kongsberg och föra in typ Karlskoga eller Örnsköldsvik så har du samma sak
Ja.
i Sverige.
Men det jeg tenker kanskje mest interessante med altså, NATO og de nordiske landene hvorfor ikke Sverige NATO-medlem? Altså, Finland der er jo grunnen stort sett at de har en lang grense med Russland. og har måttet og har langt på vei blitt tvunget til nøytralitet på grunn av den geografiske posisjonen. Sverige jo sånn sett ikke like utsatt.
Nei.
Hva de politiske vurderingene som har ført til at Norge og Danmark NATO-medlemmer, men ikke Sverige?
Altså, om jeg skulle gissa, for at det man liksom omedelbart vil säga är ju att Sverige har liksom en 200-årig tradition av alliansfrihet. Men fram till andra världskriget hade ju Norge och Danmark också det. Så att det jag skulle säga är den avgörande skillnaden är att Sverige aldrig blev ockuperat under andra världskriget.
Mm.
Så att man upplevde väl inte kanske säkerhetshotet efter andra världskriget som lika akut som man gjorde i Norge och Danmark.
Nej,
det är
det
min
är...
bästa gissning.
Jo, men det tänker jag är en alltså förklaring som ger mening.
Ja. Jo, men det, alltså, det har ju alltid funnits ett väldigt starkt NATO-motstånd i Sverige, framförallt från vänster, men tror jag historiskt sett också ganska mycket från Centerpartiets väljare. För att de var liksom, ja, mot krig i största allmänhet. Men sen har det ju i princip alltid också förekommit mer eller mindre inofficiella militära samarbeten med NATO från svensk sida. Det var ju en grej som till exempel uppdagades efter Palmemordet, var ju att NATO hade en stay behind organisation i Sverige, precis som de hade i snart sagt alla NATO-länder, som liksom var tänkt att det skulle bli en motståndsorganisation ifall man blev invaderad av Sovjetunionen. Och den här organisationen misstänktes ha haft någon form av roll i mordet på Palme. Jag tror inte det har kommit fram några riktigt konkreta bevis på det, men det är en sån teori som ganska ofta florerar.
Ja, då har vi klart att nämna Palmemordet denna gången då.
Ja, jo men, det kan man lita på.
Jo,
Han Skandiamannen var ju med i någon form av skytteförening i Täby, där jag tror att det också var med, om inte folk som var kända som stay behind medlemmar så i alla fall folk som var väldigt mycket höger och väldigt mycket Palmehatare. Så att det finns säkert någon form av koppling där man kan dra mellan honom och dem.
Jo, det är, man kan generellt dra många koblinger när man ser på NATOs stay behind nätverk runt om i Europa. Där,
ja, det kan man väl konstatera. Det finns ju en, jag vet inte om jag ska kalla det våran systerpodd eller moderpodd eller någonting, äldre kusinpodd, Corner Späti. Jag håller på just nu och gör en hel serie om det, just där de går från land till land och undersöker eller pratar om vad det fanns för några olika organisationer i respektive land. Så det är absolut ett hål man kan ramla djupt ner i.
Ja, nej då, ingenting skedde i Italia. Aldo Moro bara döde plötsligt utan att någon var involverad.
Aldo Moros kropp bara gjorde det.
Mm. Italienare faller bara bak i bilar och skjuter sig själv flera gånger när det är väldigt stressigt.
Ja. Precis, de exploderar bara spontant.
Ja, väldigt dålig hantverk på italienska tågstationer.
Ja.
Nej, men ja, hvis vi först ska gå ned, alltså operation Gladiohullet, så kan jag nämna att det er ingen som egentlig helt vet hva om noe Stay Behind nettverket i Norge gjorde, så vidt jeg kan se. Det virker ikke ut som de har gjort noe særlig. Norge hadde diverse svært ulovlige antikommunistiske aksjoner, men de ble gjerne organisert gjennom fagbevegelsen.
Oi, ja.
Ja, norsk LO var en viktig del av Arbeiderpartiets ulovlige overvåkning av venstresiden.
Ah, ja, men det är ju ungefär samma sak som IB-affären i Sverige.
Ja.
Kan jag tänka mig. Det var ju en underrättelseorganisation som den svenska socialdemokratiska regeringen byggde för att man inte litade på Säpo och ge politiskt pålitlig information eller och ge pålitlig information om deras politiska fiender, för man var rädd att om vi ger Säpo mandat att undersöka kommunister så kommer de förr eller senare också börja undersöka socialdemokrater. Till skillnad från oss så vet de inte skillnaden.
Ah.
Så därför byggde man istället en helt egen organisation som jag tror formellt låg under militären på något vänster.
Ah.
Men som riksdagen inte överhuvudtaget fick veta existerade förrän ett par journalister på den då för tiden, tror jag, maoistiskt kopplade tidskriften Folket i Bild Kulturfront kom ut med det här avslöjandet att den här organisationen fanns.
Ja, i Norge byggde man ingen formell organisation. Allt gick genom LO och Arbeiderpartiet selv.
Ja.
Håkon Lie, generalsekretær for Arbeiderpartiet i cirka 20 år, hadde ingen formelle verv i regjering eller statsapparatet, men var i praksis sjef for den største interne etterretningsorganisasjonen man hadde.
Ja. Ja, men alltså det här med Stay Behind-organisationen och Operation Gladio och så vidare tycker jag ändå är värt att nämna, för det här är ju liksom ett system som inte går att separera från NATO självt. Men alltså det var ju liksom alltid de här två delarna. Att dels så får man som NATO-medlem ekonomiskt stöd och man kan förlita sig på att Pentagon kommer att försvara den. Men dels så innebär det här också att de visserligen i hemlighet men ändå beväpnar en massa gamla fascister och låter dem mer eller mindre gå fria och göra vad de vill. Och det är ju som, i och med att de gjorde det även i Sverige, så kan man ju konstatera att det gällde oavsett om ett land var, hade gått med på att gå med i NATO eller inte.
Ja, nå är ju Sverige kanske en lite unik position i och med att det är formellt inte ett NATO-medlem, men länge har samarbetat tätt med NATO. Det samma gäller ju för exempel Österrike i så grad.
Ja, det här samarbetet var ju på kalla krigets tid var det ju hemligt. Det är det ju inte längre på något sätt, utan idag är de ju öppna med att de har ett partnerskap som de kallar det. Och att man gör gemensamma övningar och allt möjligt sånt. Men ja, som du säger, det har ju kommit ut på senare år att Sverige under kalla kriget inte alls var så neutralt som man kanske själv ville tro att man var. Och att även om folket inte kände till det här så kände väl i princip alla i högre kretsar i staten till att det här var någonting som hände.
Ja. Vet du om det var noe særlig stay behind operasjoner i Finland? Jeg ser for meg at det er et naturlig sted å forberede seg på geriljakrig mot Sovjetunionen.
Ja, jag vet inte faktiskt. Ja, det finns. Det har funnits rykten om att det ska ha existerat, men det har inte kommit ut någonting.
Nei. Ja. Jeg finner kun rykter om skjulte våpenlager og
Ja.
klarer noen eksempler på et våpenlager som definitivt eksisterte, men det er usikkert om de har tilhørt privatborgere eller vært en del av et større nettverk.
Ja, det är ju liksom det som är kärnan i det hela, att man ska kunna förneka det.
Ja, det er jo også en av grunnene til at man så mange steder har i stor grad basert seg på høyreekstreme organisasjoner, at de kan man at man kan lett distansere seg fra de og hevde at nei, de gjorde alt dette helt på egen hånd. Det er relativt troverdig scapegoat.
Ja, de har ju en historia av att hålla på med sånt.
Ingen ville blitt veldig overrasket hvis italienske fascister drepte folk på 50-tallet.
Nei.
Og gjorde det på egen hånd. Det ville vært Det er en viss presedens der.
Ja, det hade nästan varit förvånande om de inte gjorde det. Men ja. Alltså, det jag gick och funderade på nu. Alltså hur. Jag är själv lite osäker på vad, liksom hur. Hur NATOs organisation fungerar. Utöver liksom det militära. För det är ju liksom. Det är ju ganska uppenbart att det är USA som drar i tömmarna på något vänster.
Ja.
Men. Vad hör man liksom, om man ser i liksom det politiska samtalet i Norge till exempel. Vad heter det liksom på pappret att den norska regeringen har för något inflytande inom NATO?
Där, man har på generalsekretæren formelt sett ansatt og eller valgt av jeg husker ikke hva det heter Nordatlantisk råd eller et eller annet der politisk organ bygd opp langt på vei på samme måte som Europarådet i EU
Ah,
hvor man da
okej. Så
har
att regeringarna liksom sitter och
Ja, så det er da på papiret, det øverste organet er da representanter fra de nasjonale regjeringene. Men i praksis så er det jo som du sier langt på vei et organ hvor USA informerer de andre medlemmene om hva de mener.
Ja, och det andra jag känner till är ju att generalsekreteraren alltid är en europé. Och det är för att balansera att NATOs militära överbefälhavare alltid är amerikan.
Ja.
Och man kan ju gissa i en militär allians vem det är som står överst av de två.
Vad då? Tror du att den amerikanske general har mer innflytelse på en militær allianse enn en siviløkonom fra Norge?
Ja, precis. Den amerikanska militären av alla. Att de skulle skita i vad politiker säger till dem.
Men apropå NATOs generalsekretær.
Ja.
Så er det en så...
Vårt ständiga samtalsämne.
Ja, hvor i all verden er Jens Stoltenberg? Men det er en relativt utbredt konspirasjonsteori på den norske høyresiden at han var KGB-agent.
Ah. Ja, det er jo... Er det någonting som folk fortfarande liksom cirkulerar?
Det jeg har ikke hørt det på en stund, men jeg tror kanskje det er hovedsakelig er fordi han ikke har vært i Norge på noen år.
ja.
Det er sikker på at altså, når han begynner som sentralbanksjef, så får vi høre at han...
En del igjen, ja.
Så får vi på nytt høre at han altså, hadde... Så at KGB hadde et kodenavn på han og prøvde å rekruttere han til KGB. Jeg litt usikker på hvor de går fra. De forsøkte å rekruttere han til han var KGB-agent. Jeg kan ikke huske at han noensinne har gjort noe kult nok til å gi det inntrykket.
Nei, Som jag sa innan så finns det ju tydligen de som tror att Tage Erlander också var det, men det är väl ingenting jag egentligen har hört mer än i den dokumentären. Så det är inte en speciellt spridd konspirationsteori i alla fall.
Nej, samtidigt så har man ju sedan 2011 fått massa nya långt mer sinnsjuka konspirationsteorier om både Stoltenberg och Arbeiderpartiet.
Ja, men det är ju trevligt.
Mm.
Lite sånt behövs. Jag vet inte riktigt varför, men jag är övertygad om att det jag sa stämmer.
Ja, nej, alltså. Något måste man då göra på i Norge. Og det är ju anklaga Arbeiderpartiet för att genomföra terrorangrepp mot sig själv är ju en ting att göra på.
ja.
Alltså, hvis man ser... nok en gang, jeg skjønner ikke denne konspirasjonsteorien av den enkle grunnen at hvis man ser på valgresultatene etterpå, så har det åpenbart ikke gitt noen sympatieffekt.
Nei,
politisk.
Det kan man vel ikke si. Det er jo ingen som kan anklage Arbeiderpartiet for å ha gynnats av de her siste 10 årene.
Nei.
Även om de nu trots allt sitter i regering igen så är det ju inte deras egen förtjänst.
Nej, det är ju...
Det kan man väl knappast påstå.
Ja, det är ju också en av de svakaste regeringarna man har haft i Norge i efterkrigstiden. Som är... Alltså i utgångspunktet så är det kun avhängig av stötte från ett parti till, men... I praksis så er det ikke mulig for SV å støtte de alt for mye hvis Rødt er kritiske, med mindre SV er villig til å offre partiet for regjeringen. Noe man gjerne ikke er for en regjering man ikke sitter i.
Nei, det er jo... Rent spelteoretiskt så är det ju i så fall en fördel att vi i Sverige bara har ett vänsterparti.
Ja.
Eller det är en fördel för dem. Jag vet inte om man kan säga att det är en fördel för Sverige av den sakens skull.
Nej. NATO är ju för så vitt alltså man kan ju se på NATO som en grund till att vi har två vänstersidpartier i Norge sedan man måste ha ett parti som støttet Warszawa-pakten og et parti som støttet Jugoslavia.
Ja. Og, det har ju alltså just den Tito-vänliga delen av den svenska vänstern har väl aldrig varit märkbar. Åtminstone inte rent partipolitiskt.
Ja, nu jag tänker är lite rart. Jag ville trodde att det hade en större appell i ett land som i hvert fall var formelt sett neutralt.
Ja, det är lite förvånande nu när du säger det, men sen har ju liksom i allmänhet den mer frihetliga delen av den svenska vänstern har alltid varit väldigt svag. Jag vet inte riktigt vad det kan bero på. Men det var ju alltså den stora splittringen inom svensk vänster på 70-talet var ju mellan stalinister och maoister. Och där fick ju inte liksom de här teorierna om självförvaltning som titoismen stod för riktigt plats.
Nej, i Norge så blev stalinistiska bevegelsen långt på väg ersattet med maoisterna på 70-talet, så sånn sett var det kanske mer rom för Tito och diverse andra där.
Ja, det kanske var så. Apropå svaga socialdemokratiska regeringar förresten. Det jag hade tänkt åtminstone nämna åtminstone innan det här med Ukraina kom fram var ju att det är drygt 6 månader tills det är val i Sverige och högern och deras stödorganisationer har redan börjat med att ta ut annonser som angriper regeringen.
Okej.
Det har lobbyfirman Kreab har startat en mer eller mindre fejkad gräsrotsorganisation som de kallar Valfrihetens vänner. Och den här organisationen tog ut en helsidesannons i Dagens Nyheter där de annonsen visar 3 stycken väldigt upprörda skolbarn med bildtexten "Varför vill Socialdemokraterna stänga vår skola?"
Ja, nej, alltså utifrån det jag hört om svenska privatskolor så är det stor chans för att den plötsligt stänger uansett av vad Socialdemokraterna gör.
Jo, det är ju det kan man ju.
Och att de offentliga skolorna därför må ha brukar massa pengar på att ha ledig kapacitet.
Ja, alltså problemet med finansieringen av den svenska skolan som det ser ut nu är ju att det funkar ju så att alla skolor oavsett driftsform får en fast mängd pengar per elev av skattepengar som de sen inte behöver. Alltså så länge de driver en skola som fyller en viss standard så behöver de inte överhuvudtaget redovisa var de här pengarna har gått.
Nej.
Så att om det kommer en friskola och tar 25% av en offentlig skolas elevbestånd så får den här skolan 25% av sin ekonomiska bas indragen.
Ja.
Och när de oundvikligen går över sin budget för att de flesta kostnader kring att driva en skola är fasta och inte går att skära i.
Ja.
Så slutar det med att om de lägger mer skattepengar på sin drift än vad de enligt det här skolpengssystemet är berättigade till så måste kommunen betala ut motsvarande mängd pengar per elev till friskolorna.
Ja, okej. Ja.
Det här systemet kommer vi garanterat att göra en djupare genomgång av i ett framtida avsnitt, men där har du ju en inblick i galenskapen.
Jo, nej, det är många idiotiska finansieringsmodeller i diverse nordiska land. Jag har en del tankar om hur barnehager finansieras i Norge, särskilt.
Ja.
Det fungerar lite på samma måte. De barnehager drivs av kommunerna och för var privat barnehage i en kommun har krav på lika mycket pengar per barn som de offentliga barnehagarna i samma kommun brukar i genomsnitt.
Ja, men jag tror det är ungefär motsvarande system då.
Som betyder att hvis du har massa små offentliga barnehager för det att de täcker mindre områder i kommunen där det bor färre folk og man har en veldig stor privat barnehage i den tettest befolkede delen av kommunen, så får de veldig mye mer penger enn det de trenger for å levere det tilbudet de skal levere. Og så har man da altså diverse selskaper som man flytter penger litt rundt omkring gjennom, og så plutselig ender skattepengene i Cayman Islands.
Ja, det är ju alltså diskussionen i Sverige de sista åren. Och när jag säger de sista åren så menar jag ju sen typ 2005. Har ju i princip gått ut på frågan om huruvida de här företagen ska få göra vinst på de här skolpengsmedlen. Vilket de får i Sverige, som sagt. Men om man införde ett formellt vinststopp så tror ju inte jag det skulle hindra de här företagen från att gömma de här pengarna.
Nei, det blir veldig vanskelig å skulle detaljregulere hvor mye penger de kan bruke på altså, leie av lokaler og den type ting. Selv hvis de da leier
Ja.
det fra et annet selskap som tilfeldigvis har samme eier og leier det for langt over markedspris, som er en relativt
Ja.
vanlig modell i Norge.
Ja, så det man ska göra egentligen är ju att förbjuda aktiebolag från att driva snarare än att försöka reglera, som du säger, budgeteringen eller vinstkvoterna.
Ja.
Det tror jag skulle vara mycket mer effektivt.
Jo, det er en sak som har vært mye diskutert de siste par årene i Norge, hvor særlig da også Rødt og SV har vært veldig klare på ønsket om å bli kvitt kommersielle aktører i velferdstjenester.
Ja.
Det er en av grunnene til at SV ikke sitter i regjering for øyeblikket.
Ja.
Fordi Arbeiderpartiet er, tja, kanskje for det i teorien hvis dersom de ikke faktisk må gjøre det.
Ja.
Og altså, Senterpartiet er helt klart mot.
Jo, men det är ju naturligt. De har väl Ja, de får väl någon form av lobbypengar, antar jag.
Jeg vet ikke helt hvorfor, men
Eller om inte annat så är de
det definitivt gøyeste argumentet for kommersiell velferd kom fra tidligere venstreleder Trine Skei Grande, som anklagde SV og Rødt for å være imot spesifikt kvinnelige entreprenører.
Ja. Jo, men det argumentet har de använt i Sverige också.
Ja,
För de tycker att i Sverige är ju argumentet att eftersom till exempel byggentreprenörer får tjäna pengar på statliga pengar som de får för att bygga saker, men välfärdsföretag då inte skulle få det. Så är det sexistiskt eftersom folk som jobbar inom välfärden oftast är kvinnor och byggarbetare oftast är män.
Ja.
Säger man och ignorerar att det absolut inte är, åtminstone om man ser till omsättning, så är det absolut inte kvinnor som driver de här företagen, även om det är kvinnor som är anställda i dem.
Ja. Men altså, jeg tenker at hvis det for høyresiden er så viktig at man er ideologisk konsekvent i dette, så kan vi gjerne nasjonalisere byggebransjen hvis det er det de ber om.
Ja, absolut. Absolut. Men alltså ja, det här med att det skulle vara sexistiskt att förbjuda vinster i välfärden är ju ett argument på ungefär samma nivå som att det skulle vara antisemitiskt att expropriera hyresvärdar.
Ja.
Så det visar ju på hur den typen av diskurs kan användas för alla möjliga politiska mål. Och även om det är bra att lyfta vilka grupper som är förtryckta i samhället mer än bara på klassbasis, så behövs det ändå en systemkritik för att den sortens argument ska ha någon form av tyngd.
Man oppnår veldig lite med altså liberal girlboss-feminisme.
Det är ju så. Ja, vi har hållit på i ungefär en timme nu. Det blev inte så där mycket NATO, men lite.
Jo, det ble det i hvert fall noe, så
Ja.
er vi forhåpentligvis neste uke tilbake med Albin og Nepal.
Ja, förutsatt att Europa inte jämnats med marken till nästa torsdag så kommer vi alldeles säkert ha ett nytt avsnitt.
Jeg har ikke veldig lyst på atomkrig akkurat nå.
Nej, det skulle vara väldigt opraktiskt för mig också.
Ja.
Så om vi kan undvika det så är det bra.
Ja, altså særlig nå når vi snart er ferdig med vinteren. Hadde jeg det minste fått en altså, OK sommer rett før atomkrigen, så hadde det vært en ting, men det her må da være det absolutt kjipeste tidspunktet å gjøre det på.
Ja. Jo, får inte tala om hur bönderna kommer reagera.
Ja.
Ja, du som lyssnar har lyssnat på Brödrafolkens podd. Vi finns på Twitter, @brodrafolkens, och där kan du också hitta länkar till våra egna konton. Var podden finns att hämta vet du redan eftersom du lyssnar på den. Och vi hörs och ses nästa vecka.